Ska vi be tillsammans? Vi kan stå upp. Ja Gud, vi ber att du ska tala inom ditt ord till oss nu. Att vi ska få någonting som vi kan växa av och komma närmare dig och varandra och in i din vilja. Gud, kom och förvandla oss. Gör ett djupt verk i oss när vi tar del av ditt ord. Och förbarma dig över mig också som ska förkunna att jag får tala det du vill och på det sätt som du vill så att det blir till liv för oss alla. Kom heligande, kom och gör det du vill. Amen. Varsågod av sitt. Ja, på min installationspredikan kanske ni kommer ihåg så talade jag om att gå på vattnet. Och idag så blev det tyvärr ingen tavelmålning som jag hade hoppats. Men då funderar jag på, Jesus gick ju inte bara på vatten. Hans åsnor som han red på, de gick ju även på mantlar står det. Så jag tänkte att det kan man väl kanske göra i en sån här gudstjänst också. Så att jag tänkte jag gör en liten väg framåt här. Till talarstolen idag. På nutidens mantlar som är våra jackor. När vi läser de här texterna så fattar vi kanske inte alltid hur dramatiskt det ändå var. Tänk dig själv om Jesus skulle komma här ute och folk skulle lägga sina jackor ute på vägen och skära av grenar och lägga ut och sådär. Det är ju ganska dramatisk text där, ganska annorlunda. Men i våran advent så har det blivit så hemkärt på något sätt. Men det är en väldigt radikal text egentligen. Jag lägger ut jackor framför mig själv. Jag vet inte hur ödmjukt det är egentligen. Men ni får väl ta det. Det är ju en illustration. Det är Jesus vi ska lägga ut jackorna för i så fall. Men någon var ju tvungen att gå på dem här. Så det fick bli jag som fick göra det. Och jackor, det är ju våran tids mantlar kan man säga, våran tids ytterkläder. Och de får ersätta dåtidens mantlar. Och de här mantlarna som de här människorna som gick bredvid Jesus la ut framför honom och framförallt framför åsnorna som gick på dem sen. Det var för en del kanske en väldigt dyrbar ägodel. En del kanske bara ägde en enda mantel. Det fanns säkert många fattiga människor i den här skaran. Och när de tog och la ner sin mantel framför åsnorna och framför Jesus som kom gående, så var det en djup tillbedjan, ett tecken på vördnad att man ärade Jesus som kung, som profet, som en stor gudsman som kom inridande. Jag tycker det är vackert. Det påminner lite om den här hyllningen som kvinnan gör i evangelierna. Hon som häller ut en hel flaska med dyrbar nardusbalsam över Jesus. Och de andra lärjungarna, de blir lite förargade och liksom tycker att det är slöseri med pengar. Hur kan du göra så där? Och de tycker att Jesus reagerar lite konstigt när han tar emot den här akten av tillbedjan som hon gör. När hon häller ut den här oljan över honom. Men det är gjort i kärlek. Och Gud räknar inte på samma sätt som vi gör. Han ser till hjärtat. Han ser den här radikala, hängivna tillbedjan och lovsången som det här att hälla ut oljan. Och som det är att lägga ner mantlarna, att skära kvistar framför Jesus. Det är någonting som görs i hängivenhet och det är värdefullt för Gud. I vers 9 här så läser vi: och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. De ropade, det var ett säkert ett väldigt spektakel det här också för många runt omkring. Vi läser att när de kom in i Jerusalem så blev det uppståndet, så alla undrade: vad är det här som händer? Och då fick de berätta: jo, det är profeten Jesus från Nazaret som kommer inridande här. Det är därför vi ropar och är så här glada och uppåt. Men vi kan också läsa i ett parallellsammanhang i Lukas evangeliet, det 19 kapitlet, vers 39. Där står det att det var inte alla som tyckte att det här kändes okej. Några fariser i folkmassan sa då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar." Han svarade: "Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa." Och det här säger oss att Jesus tyckte att det här var jättebra. Han tog emot den här hyllningen, den här väldigt hängivna hyllningen. Kanske på den tiden också en ganska ovanlig yttring. Och för oss ännu mer ovanlig idag. Det bör alltså vara naturligt för oss som tror att Jesus är Gud och kung. Och för hela skapelsen att ropa ut vår hyllning så här hängivet till Jesus. Och då kommer ju frågan till mig i alla fall. Hur ärar, hyllar och tillber och lovsjunger jag Jesus och vi Jesus och Gud i vårat sammanhang? Kanske har vi något att lära oss av de här människorna för 2000 år sedan som på det här ganska dramatiska, hängivna sättet ärade Jesus. Kanske behöver vi lite mer av den här entusiasmen. Den här lite mer hämningslösa, hängivna, kungliga hyllningen som Jesus fick uppleva där. Kanske det är en ton som behövs mer i våra gudstjänster, i vårt liv i övrigt. Har vi förstått att Jesus verkligen är vår räddare? Att han är vår kung? Att han har all makt och i himlen och på jorden? Och att han bor i oss? Ja, jag undrar själv ibland. Man kan inte riktigt ta in det. Men om Gud på något sätt genom sin nåd kunde uppenbara det lite mer för oss, så kanske det här skulle kännas mer naturligt. Att hylla Jesus på det här sättet. Vi var ju några stycken på den här konferensen Awakening in Scandinavia eller Awakening Europe för ett antal veckor sedan i Stockholm. Och det är ju alltid väldigt speciellt när man kommer till såna här stora konferenser. Möter mycket människor och så. Men en sak som jag skulle vilja berätta om som gjorde lite intryck på mig var den spontana hyllningen till Jesus som kom igång där vid ett antal tillfällen. När människor, vi var ju ganska många tusen där, spontant började applådera och ropa namnet Jesus. Ungefär som de brukar göra när Sverige spelar landskamp i fotboll. Så här: Jesus! Jesus! Sådär, ja, vi kan fortsätta. Roger var med, det här gillar det också. Det var en fantastisk hyllning till Jesus. Och det var så pass att de fick avbryta liksom det planerade programmet, för människor ville hylla Jesus på det här sättet. Och det var, ibland kan man ju känna att det kan vara lite fabricerat, men det var som liksom det steg ifrån mångas hjärtan. Man ville liksom hylla Jesus. Man tyckte det här var härligt att få göra det tillsammans, många tusen i Sverige. Vi kanske brukar känna oss som en liten minoritet som kristna ofta, men här kände vi liksom wow, det är många som tror på Jesus och han är verkligen kung. Vi vill hylla honom. Och det var en fantastisk upplevelse att få vara med om det. Sen kan man ha åsikter om mycket annat sådär, men just den här gemensamma känslan kring att vi hyllar Jesus och nu så liksom håller vi inte tillbaka längre. Det var som små vulkaner, många av oss som var där som kanske hade gått och burit på det här länge men liksom inte riktigt fått uttryck, men där så blev det som ett litet vulkanutbrott av hängiven Jesushyllning. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men vi svenskar, vi är ju lite försiktiga så där många gånger. Det är ju nästan bara när det är någon speciell sportevenemang eller så där som vi riktigt vågar släppa loss. Jag tänkte på själv när jag var en annan gång på Friends Arena och såg när Sverige spelade EM-kval i fotboll, avgörande matcherna mot Danmark. Det är ju något år sedan här. Och det var väldigt spännande. Det var första landskampen jag hade varit på många år. Jag satt längst upp på läktaren där. Vi var väl en 40-50 tusen. Och Jag kan säga er att när Sverige gjorde mål, då var det livat där på läktaren. Och jag var också väldigt livad. Och alla bara ropade ut av glädje. Och det var en fantastisk stämning. Och ibland undrar jag, har idrotten tagit monopol på det här med att vara så här jublande glad? Liksom? Är det bara på en idrottsarena man får visa den här entusiasmen och hängivenheten? Jag hoppas jag inte skrämmer någon nu, det är inte meningen. Men det är ändå frågor man kan ställa sig, att vi som har Jesus i hjärtat, vi som är på väg till himlen och har hela framtiden utstakad för oss på ett fantastiskt sätt. Det vore ju lustigt om inte vi också vore lite glada ibland på det här sättet, liksom på det här spontana sättet. Så det blev en tankeställare till mig, och jag brukar ofta tänka i de banorna. Och jag hörde ett spännande vittnesbörd också om ifrån Örebro, en vän till mig där, hade vars man inte var med i någon församling eller så här. Hon hade bjudit hem pastorn i församlingen för att kolla på fotboll. Och det här är en liten anekdot, men jag tycker den är lite rolig. Och de satt och kollade där, och mannen i familjen, han satt väl och kollade lite, för han tänkte, hur är frikyrkopastorer egentligen? Är de bra personer? Det kan man ju fundera över. Så han satt väl och kollade in honom, och så där, men så gjorde Sverige mål, och den här pastorn, han liksom kastade sig ner på golvet och åkte på knäna på parketten fram till tvn, bara ja! Så här. Och han bara kollade på honom, och efteråt sa han till sin fru då, ja, den där pastorn, han var ju faktiskt helt okej, alltså. Han var precis som mig. Jag tycker det var lite roligt. Så kan det gå till också i idrottens värld. Och jag tror kanske att Gud vill hjälpa oss den här advent att släppa loss lite, att våga ge oss hän i hyllningarna till Jesus på ett lite nytt sätt. Kanske det här nya kyrkoåret som vi går in i idag, kanske det ska få bli ett nytt år när vi lite mer vågar ge oss hän och vågar ta lite trosteg på det området också. För jag tror att, som vi ser i den här texten, det finns många olika sätt man kan hylla Jesus på. Det fanns ju de som la ut kvistar, som la ut sina mantlar. En del lydde Jesus. Det finns många olika sätt man kan visa sin hyllning till honom. Men kanske vi behöver lite mer av att med vår mun våga använda den också för att hylla honom på ett lite mer kraftfullt sätt. Kanske det är tid för det. Kanske det också kan göra att vi kommer närmare Jesus. Och jag tänkte också att vi skulle fundera lite över hur var det här klimatet när Jesus kom ridande där. Var det lätt egentligen för folket att lovsjunga, att hylla honom? De var ockuperade av den romerska makten. Vi vet alla som har läst historia att romarna var inte så snälla alla gånger. De var ganska hårdföra många gånger när de hade intagit ett land. Och de höll med järnhand greppet. De gav vissa friheter för att hålla folken i schack. Men det var ju en väldigt tydlig ockupationsmakt som krävde att man underordnade sig kejsaren och det romerska riket väldigt tydligt. Och det här var ett stort lidande för judarna som hade en stark patriotism och en stark identitet av att de var Guds folket, och de ville tillbe, de ville ha sin värdighet på ett sätt. Och det här skapade ofta konflikter. Människor var, ja, kände en press, man mådde inte bra av det här. Och det var många uppror som slogs ner av romarna väldigt hårt. Men i det så fanns det ändå den här naturliga biten av att alltid tillbe Gud. Man läste ifrån Bibeln, man tog saltarsalmerna och tillbad Gud ständigt. Och levde i tillbedjan i templet fast det var tuffa tider. Och jag tycker det finns något fint hos judarna där, den här traditionen av att tillbe Gud när det är som tuffast. Och jag tror att det är nyckel till också att överleva det kristna livet. Det här är ju den sista av söndagarna i Drivved-serien nu, när vi talar om andlig friskvård, inre helande och så vidare. Och då skulle jag vilja slå an den tonen också, att jag tror att vi behöver den här uthålliga tillbedjan och hyllningen av Jesus, tacksägelsen, även när livet är tufft. Och lovsång, lovprisning och tacksägelse, det har en väldigt helande och befriande effekt på oss människor. Jag tror att det hjälper oss att ta fokuset bort från en självupptagenhet till Gud. Att Gud får komma i centrum. Och det i sig är väldigt helande och gott för oss. Och jag kan själv påminna mig mitt eget liv ett antal gånger när jag har haft det riktigt tufft. Ibland har det varit så tufft så jag inte liksom har orkat knappt att be. Jag har bara, ja, livet har bara liksom rullat dag för dag, för man har varit ganska nedsatt så där. Och då har det varit en hjälp att ändå ta fram sin bibel och slå upp Psaltarpsalmerna, som innehåller så mycket av, vad ska man säga, av livets alla omständigheter, och börja läsa Psaltarpsalmerna och på det sättet få börja be igen. Och hur jag har sett också hur det har kunnat vara med och lett fram till en helande process i mitt liv och hjälpt mig att kunna komma vidare med Gud i de här svåra situationerna. Och jag tror att det här är något väldigt välbehagligt för Gud när vi gör det, för det blir ett yeah, det är lite hosianna-löpning här. Så där gick det nog till. Av barns och spädbarns mun, vad är det står? Gud sänder barnen för att visa oss hur vi ska göra. Men i saltaren så hittar vi de här nycklarna, skulle jag vilja säga, till hur man kan leva med Gud även när det är tufft. Och för mig har till exempel psalm 100 varit en sån här psalm som jag har läst många gånger. Ibland läser jag den varje dag för att... Det är bra, nu kommer andra repan här. Men psalm 100, den innehåller mycket av de här nycklarna. Och jag ska läsa den för er här. Det står så här i psalm 100. En tacksägelsesalm. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva, till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn. För Herren är god, evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Det finns så väldigt mycket i den här psalmen och jag ska inte lägga ut den så idag här. Men jag skulle vilja bara slå ner i några saker i den, i några sammanhang som jag tycker är intressant. Det står i vers 2 här. Kom inför hans ansikte med jubelrop, står det. Och det var precis det som folket gjorde. De jublade, de hyllade Jesus. Och det finns någonting starkt i det, tror jag, att man ibland verkligen hängivet tillber Gud på det sättet. I vers 4 här så kommer sen en väldigt viktig passage. Det står: gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn. Just det här att gå in i hans portar med tacksägelse. På något sätt är det så i den andliga världen att när vi tackar Gud med tacksägelse så blir det som att portarna öppnas in i Guds närvaro. Och när vi lovsjunger honom så får vi gå in i hans gårdar. Alltså tacksägelse och lovsång öppnar vägen in i Guds närvaro. Och det är det vi behöver som människor. Vi behöver Guds närvaro väldigt desperat för att kunna bli helade, bli upprättade och kunna komma vidare i livet. Och därför så är lovsången, tacksägelsen, lovprisningen, hyllningen till Jesus, det är väldigt, väldigt kärnfullt i det kristna livet. Och jag tror att ju mer man ägnar sig åt det, desto bättre mår man. Så på något sätt så är det ganska enkelt vägen vi behöver gå på. Den är inte så enkel att genomföra alltid, kanske för det tar emot och det kan vara lite jobbigt. Men Gud har gett oss en ganska tydlig nyckel till andlig friskvård. Att tillbe honom, att lovsjunga honom, att tacka honom. Det är vägen in i hans närvaro, in i ett helande, i ett nytt liv som han vill föda fram i våra liv. När Hans Johansson levde så brukar han ofta tala om det här som att det är verklighetsterapi. Lovsång är verklighetsterapi, sa han. Att man liksom på något sätt, när man lovsjunger, så kommer man in i den äkta verkligheten. För i himlen pågår det lovsång 24/7 hela tiden. Och när vi börjar lovsjunga och tillbe Gud, så kopplar vi liksom upp oss ännu tydligare mot den himmelska världen. Vi är ju redan där allihopa. Det tänker vi kanske inte alltid på. Men var och en av oss som tror på Jesus är redan i himlen, i Jesus Kristus. Så att vi lever ett dubbelliv, skulle man kunna säga. Kanske lite hemskt att säga att vi gör det. Men ett positivt andligt dubbelliv. För vi lever redan i himlen samtidigt som vi är här då. Men ju mer vi liksom kopplar upp oss mot den himmelska lovsången och tillbedjan och bönen, desto bättre mår vi och desto mer av himlen tar vi ner här på jorden. Och det här är en stor hemlighet för oss. Och kanske det viktigaste vi kan ta med oss ifrån den här månaden av drivved, att försöka vara uppkopplade mot Gud i lovsång, tillbedjan och bön. Där är vägen framåt för oss, vänner. Låt oss be tillsammans. Gud, vi känner oss små när vi pratar om sådana här stora saker. Och vi ber att du ska hjälpa oss, Gud. Vi kan ju inte bli hängivna av oss själva, utan det måste ju födas av en längtan av någonting som du gör i våra hjärtan. Men Gud, dra oss närmare dig. Hjälp oss att förstå att det finns en väg framåt för oss. Även om det känns hopplöst, även om vi tycker att livet är tufft och det suger liksom och allting bara är jobbigt, så finns det en väg framåt när vi börjar att rikta oss mot dig i lovsång, lovprisning, tacksägelse. Och att vi kanske får försöka att övervinna våra känslor och rikta oss till dig. För du är alltid värd vår tillbedjan. Du är alltid värd vår lovsång, Herre. Låt oss förstå det, att vi kan lovsjunga dig och lovprisa dig för den du är i livets alla omständigheter. Vi kan till och med tacka dig i livets alla omständigheter. För det finns alltid någonting som du har gjort. Låt oss få inse det. Föd en längtan i våra liv efter att gå vidare med dig och leva det här livet. Alla dagar. Även när det är tufft. Kom Gud, kom också och skapa en ännu större frimodighet i våra liv. Att vi vågar att hylla dig lite mer påtagligt så här. Att vi inte bara släpper loss när Sverige gör mål på Danmark. Utan att vi kan göra det även när vi i vårt hjärta inser att du har vunnit seger en gång för alla på korset. Att det får tända vår glädje och entusiasm till att hylla dig lika hängivet som skaran gjorde på väg upp till Jerusalem. Låt oss få samma inspiration som de hade. Samma hängivenhet. Men en större uthållighet än vad de hade. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.